بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأهلا وسهلا في أوتربتان لكون نور الاقتباس في مشكات وصية النبي لابن عباس عليه الصلاة والسلام ودهاري فهمت لكون وصم لكاش من سويلا هار بوكن صم اسكريبنا بابن رجب en förklaring på profetens råd alaihi salatu wassalam till Ibn Abbas. Då han sa, ja gulam, pojke, jag ska lära dig några ord. Ihfadillah, yahfadak. Bevara Allah, så kommer Allah att bevara eller ta hand om dig. Ihfadillah, tajiduhu amamak. Bevara Allah och du kommer att finna honom framför dig. Ta'arrafil Allahi fi racha, ya'rifka fi shidda. Vänd dig till Allah i goda tider så kommer Allah ta hand om dig i svåra tider. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ Och om du ber, ber då Allah. Eller om du frågar, så fråga då Allah. Och om du söker hjälp, sök då hjälp hos Allah. Till slutet på hadithen. Och den sista stycket, det sista stycket vi gick igenom i förra lektionen, det var då stycket att känna Allah eller dyrka Allah i goda tider, så kommer han att hjälpa dig i svåra tider. Och vi sa ju att Ibn Rajab i denna bok går igenom stycke för stycke, mening för mening, och gör varje mening i hadithen till ett kapitel, ett stycke, ett kapitel i boken. Ja. Och det för oss till att det sista eller kommande stycket då är profetens uttalande alaihi salatu wassalam, wa idha sa'alta fas'alillah, att om du ber, ber då Allah. Om du frågar, så fråga Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Och om du söker hjälp, sök då hjälp hos Allah. Och båda dessa är två åtskilda stycken, kapitel. Naam. Tayyib. قوله إذا سألت فاسأل الله. Om du ber, så be Allah. Och jag vill också påminna om våran menhaj i sharh på den här boken. Och det är att vi förkortar. Vi går inte igenom allt i boken, utan vi förkortar och nämner vissa utvalda stycken från författarens förklaring på hadithen. طيب. Ja. طيب. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Så om du ber, ber då Allah. Om du frågar, fråga Allah. Han säger här Ibn Rajab, det här är en beordring. Att om man ber, så ska man särskilja Allah med as-su'al, med att fråga. Och ett förbud från att fråga någon annan från skapelsen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen beordrat att vi endast ska fråga honom. Då han säger, was'alullaha min fadli. Was'alullaha min fadli. Och be Allah om hans nåd, hans dygd, hans fadl, det goda som finns hos honom. Så be Allah om vad som finns hos honom. Och han nämner sen lite hadither. Vissa av dem är svaga, men till exempel en av dem som är sahih är haditha Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger, man la yas'alillah yaghdab alayh. Allah blir arg över den som inte ber honom, den som inte frågar honom. Så frågar man inte Allah, ber man inte Allah, blir Allah arg över personen. Det vill säga att Allah älskar att man frågar honom. Allah vill att man ber till honom ständigt, ihärdigt, kontinuerligt. Och Allah tycker inte om att man slutar att åkalla honom. Och han nämner också hadither som det finns lite kalam om, att Allah azza wa jall tycker om al-mulhina fi du'a. De som är ihärdiga i du'a, är kontinuerliga. Ni strävar och kämpar i sin du'a. Och också hadithen att om någon av er ber, eller ber er en herre om allting, till och med ett nytt skosnöre om det skulle gå sönder. Och vissa ulama sett den daif och så, men i Tirmidhi säger att den är hasan, Allah alam. Men det vill säga i budskapet, be Allah om allt. Och han säger Ibn Rajab att det finns många hadither i denna betydelse. Det vill säga att endast be Allah och förbudet att be människor. Och han nämner sen hadith Ibn Mas'ud. Nu går han in på, det finns två aspekter här. Första aspekten är en uppmuntran, en beordring, ett påbud att be Allah om allt. Vad du än vill ha. Dunya, akhira, små saker, stora saker. Vänd dig alltid till Allah och be om den saken. Och sen har vi den andra aspekten, och det är förbudet. Eller är ni avrådandet från att vända sig och be människor om saker och ting. Och då nämner han här då lite hadither om detta. Bland annat hadithen där profeten alaihissalam sa att en person, en tjänare, la yazalul abdu yas'al wa huwa ghaniyun, att en person som har det bra, han har det ekonomiskt stabilt och ändå fortsätter att tigga och fråga tills Allah subhanahu wa ta'ala kommer att yani hatta yakhluqa wajhahu fama yakunu lahu inda Allahi wajh, yani tills han förlorar sin status, sitt ansikte och inte har någon status eller ansikte hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa hadither uttrycker formuleringen att han tappar ma al-wajh, yani vattnet i ansiktet. Och det här indikerar på personens ära, hans liksom karama, självkänsla eller självära, dignitet eller om man säger. Så att det här går förlorat om man ber och tigger och frågar andra människor. Och han nämner också att profeten alaihissalam gjorde bay'a, en lojalitetsed till flera av sahaba, att aldrig be någon om något. Han gjorde bay'a till många av sahaba och många saker. Och det var alltid först och främst att inte dyrka någonting annat än Allah, inte göra det ena och det andra. Och från de saker som de också avla en bay'a på var att aldrig fråga någon om något. Eller de svär en ed att vi ska aldrig fråga någon om något. Och bland dessa sahaba är Abu Bakr, Abu Dhar, Thawban. Och han säger Ibn Rajab så pass att efter denna lojalitetsed, denna bay'a, om de tappade någonting, som till exempel piskan man använde till kamelen eller liknande, eller selet till hans kamel, så bad de inte ens någon att ge det till dem. Det vill säga en person är här till exempel bland er på kamelen och tappar någonting från handen. Att gå upp på en kamel är ett projekt. Ta ner kamelen och gå upp på kamelen, det är ett projekt. Och personen kan enkelt säga, ursäkta, kan jag få min sak? Enkelt, ni står här, ni gäller till mig, eller hur? Men de gjorde inte det. Utan de gick ner, tog sig den här, det här, vad kan man säga, gjorde sig den här mödan att gå ner och frågade till någon om något. Även sådana här saker som vi skulle se som en bagatellsak. Kan jag få den? Kan du skicka hit den? Nej. Utan de gick och hämtade den själva. För de ville inte trotsa den här eden som de hade svurit till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Det finns också här lite andra hadith vi kan lägga till från Sahih Tarhib och Tarhib. Och finns där ett helt kapitel efter kapitlet om sadaqa, eller förbudet om att tigga och fråga om man inte är i behov eller i nöd. Och bland de haditherna som nämns där är att profeten alihi salatu wassalam sa, om ni visste vad som finns i att tigga så skulle en person inte gå لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. Om ni bara visste vad som finns i att tigga skulle ingen gå till någon för att fråga eller be om någonting. Berättade om Nasai och den är sahih. Och han sa också, men takaffala li an la yas'ala ahadan shay'an atakaffal lahu bil janna. Den som kan lova mig att inte fråga någon om något kan jag lova paradiset. Subhanallah. Sahih. Den som kan lova mig, garantera mig att inte fråga någon om något kan jag garantera paradiset. Och han sa också tre saker vid honom i vars hand min själ vilar. svär jag på. La yanqusu malun min sadaqa fatasaddaqu. Pengar har aldrig minskat av att ge sadaqa, så ge sadaqa. Och ingen förlåter någon som gjort honom orättvisa förutom att Allah kommer att ära honom på domedagen. Wala yaftah 'abdun bab mas'ala illa fataha Allahu 'alayhi bab faqr. Och om en person öppnar dörren till att tigga, kommer Allah öppna för honom dörren till fattigdom. Berättad av Ahmed ibn Sahih. Subhanallah. Och det här är så här, tre saker där folk tror totala motsatsen. De tänker att om du har pengar och ger bort pengar till fattiga behövande, då har du mindre pengar kvar, eller hur? Men så är det inte, utan dina pengar kommer att öka. Dina rikedomar kommer att välsignas och kommer att ökas. Allah kommer att ersätta. Allah säger att vad ni än spenderar, så kommer Allah att ersätta det. Anfiq ya ibn Adam, anfiq alik. Allah säger, ibn Adam, ge och jag kommer att ge till er. Det du ger kommer tillbaka mångfald i dunya och i akhir. Så sadaqa och zakat har aldrig minskat någons rikedom. Och att förlåta och att vara överseende har aldrig sänkt en människa. Vilket är det folk tror? Att om jag förlåter och överser kommer jag framstå som svag, som tuntig, som en person som inte har någon izza, karama och så vidare. Men så är det inte, utan man ska vara förlåtande och överseende om det är det som är, vad kan man säga här, det mest passande. Ibland finns det också en tid där personer kanske behöver konsekvenser för att de ska sluta upp och göra fel som de gör. Men om det personen visar sig förlåtande, har gjort fel och erkänner sina misstag, så ska man, inshallah och ta'ala, alltid försöka att vara förlåtande och överseende. Och den tredje då, folk tror att om du har och frågar och får, så får du mer. Eller hur? Du har någonting, du frågar och tigger, då kommer du få mer. Du har en sak, du får två saker. Men så är det inte. Utan börjar man tigga, så öppnar man för sig själv dörren till fattigdom. Och det här ser man. Många av de som tigger, de är inte rika. Även om man hör att de fifflar och de får massa pengar och hit och dit. Och nej, de lever förnedrat. Ett förnedrat liv. Det är inget ärofullt liv att vara en tiggare. Så en muslim ska vara oberoende. Bästa som finns. Al-istighna. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Profeten alaihissalam sa att den som är oberoende kommer Allah att ta hand om. Allah kommer att täcka för honom. Allah kommer att ta hand om honom. Och islam lär oss också att vara självförsörjande. Och att den givande handen är bättre än den tagande handen. Så man ska vara den som tillför, den som ger, och inte den som frågar. Och därför lär oss också islam att utbilda oss och att arbeta. Att tillföra gott till samhället. Att vara den som arbetar. Och det nämndes i hadithen att man tar ett rep och går ut i skogen eller upp på berget och samlar ved och sen går ner och säljer på marknaden är bättre än att fråga folk. Kanske man får eller kanske man nekas. Det är inte kul att gå och samla ved i skogen, eller hur? Men wallahi, det är bättre än att gå och tigga. Och därför brukade Dawud a.s. endast äta från det som hans händer hade arbetat för. Och vem var Dawud på hans tid? Men någon som vet, vad var hans martaba? Vad var hans status i samhället? Kung, malik, subhanallah. Konung, mashallah. Och profet, som styrde över Bani Israel. Han kunde bara säga, ge mig, ge mig, ge mig, han skulle få. Men han var haddad, han arbetade som smed. När han, mashallah, arbetade och tjänade sina egna pengar. Allahu akbar. Ja. Han säger sen en väldigt fin sak här. وَعْلَمْ أَنَّ سُؤَالَ اللَّهَ وَعْلَمْ أَنَّ سُؤَالَ اللَّهَ تَعَالَ دُونَ خَلْقِهِ هُوَ الْمُتَعَيِّنْ أَقْلًا وَشَرْعًا. Vet att fråga, eller endast fråga Allah, är المتعين. Yani det som är det enda rätta. Både logiskt och i religion. Vi har nu talat om religion. Men även logiskt. Och det här är ur många aspekter. Och från dessa aspekter är att fråga andra än Allah är en förnedring för ens ansikte. Wa dhillatu lis-sa'il. Och det här, när man förnedrar sig själv, är någonting som inte är passande eller lämpat till någon annan än Allah. Att ödmjuka sig och förnedra sig är inte passande att göra och att utsätta sig för till någon annan än Allah. Så det är inte passande att förnedra sig till en människa och be honom. För att då man förnedrar sig och frågar och ber, så är det också, som han säger, ett tecken på en uppriktig kärlek. Alltså att be, den här kombinationen, att ödmjukt be, är snälla, vänligen, ge mig, skänk mig, hjälp mig, ödmjukhet och att fråga. De här två tillsammans är bara lämpa till Allah subhanahu wa ta'ala, inte till en människa, till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och alltså, det här är en haqiqatul ibada, dyrkans sanna essens. Att dyrka Allah med ödmjukhet och kärlek, värdnad, endast be Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför brukade Imam Ahmed, han nämner här väldigt vackert, säga i sin dua: Ja Allah, Allahumma, som du skyddat mitt ansikte från att göra sujud till någon annan än dig, skydda också mitt ansikte från att tillbe eller fråga någon annan än dig. Hänger ni med? Ja Allah, på samma sätt som du skyddat mitt ansikte från att göra sujud till andra än dig, skydda också då mitt ansikte från att be eller fråga andra än dig. Och han söker här skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från att tigga och behöva sänka sig till den här låga sitsen av att gå och be och tigga från andra människor. Från aspekterna som också både religiöst och logiskt tyder att man endast ska fråga Allah och inte fråga människor, är att be till Allah Azza wa Jal är en ibada, en nobel form av dyrkan. För i denna dyrkan så finns det idhar eller iftiqar, att man visar sitt behov och sin fattigdom till Allah subhanahu wa ta'ala, sitt stora behov, och att man är beroende av Allah subhanahu wa ta'ala. Och att man också visar på al-i'tirafu bi qudratihi ala qada'il hawa'ij. Det är också ett erkännande på att Allah azza wa jal är den som tillgodoser människornas behov. Till skillnad från att fråga al-makhluq, fråga människorna, han säger det är dhulm, det är orättvisa. För al-makhluq ajizun, den skapade, är okapabel från att gynna sig själv, från att avvärja skada från sig själv. Så hur i hela världen ska han kunna gynna någon annan? Och då man ger en människa, en skapelse, den här positionen av att han ska frågas, så ger man honom en status som han inte förtjänar. Den är inte hans, den är Allahs. Hänger ni med? Och han nämner att vad som vittnar till det här argumentet är den kända hadithen i Sahih Muslim från Abu Dharr radiyallahu anhu, där profeten alaihissalatu wassalam säger att Allah säger, och det är en del av hadithen: Ya ibadi, o mina tjänare, lo anna awwalakum wa akhirakum, om den första av er till den sista av er, både människor och jinnen, skulle samlas på en och samma plats och ni alla skulle få allt som ni ber om, så skulle detta inte minska från mitt kungarike mindre eller mer än vad havet minskar av att man doppar en nål i havet. Ja, subhanallah. En gång till, om alla människor från Adam till den sista människan som ska leva på jorden. Inte bara idag är det 7 miljarder. Hur många har levt, hur många kommer att leva? Allahu a'lam. Alla jinner som är mer än människor samlas på en och samma plats och ber Allah om allt de vill ha. Inte att de får önska en sak i var. Om allt de vill ha. Och ni vet ju hur giriga vi människor är. Ja? Och de alla skulle få allt de vill ha samtidigt. Ja? Alla säger bara kun fayakun. Hur mycket skulle det här minska från Allahs rikedomar? Som att du går fram till havet och doppar en nål i havet. Har havet minskat? En droppe, två droppar? Ingenting. Och det fylls på, havet fylls på. Allahs rikedomar fylls på. Vi sen tillägg i den här hadithen i Tirmidhi där Allah säger وَذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ فَعَالٌ مَا أُرِيدٌ. Och detta för att jag är jawad, yani jag är den generösa. وَاجِدٌ مَاجِدٌ. Wajid, den som har. Majid, den nobla. فَعَالٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيدٌ. Jag gör exakt vad jag vill. أَعْطَائِ كَلَامٌ وَعَذَابِ كَلَامٌ. Mina gåvor är tal och mitt straff är tal. Om jag vill någonting så säger jag bara kun fayakun. Subhanallah. Allahu akbar. Så det här är en tankeställare. Du har det här valet. Du vill ha någonting. Du behöver någonting. Du har det ekonomiskt svårt. Var ska du vända dig? Många först. De springer till folk. Snälla hjälp mig. Kan jag låna? Kan du hjälpa mig? Kan jag få... Varför springer du till Abu Dhabi sen jag får raka? Och det där han kommer berätta. Han berättar typ så här 20 berättelser om detta. Jag kommer hoppa över vissa. Men varför gör du inte det? Det var det som Salaf gjorde. Direkt. Då har du svårt, komplicerat. Vad ska jag med folk till? Vem är han? Vad ska jag hjälpa mig? Allah hjälper mig. Den inställning man ska ha. Och många har svag tawakkul. Om du vänder dig till någon och han hjälper dig. Vem var det som såg till att han hjälpte dig? Allah. Vem är det som har givit den personen som kan hjälpa dig vad han har? Allah. Eller hur? Vem gjorde de fattiga rika? Allah. Och så vidare. Så vi måste bli bättre på det här. Att be Allah om allt. Alltid. Och försöka att fråga folk om så lite som möjligt. Så han säger här. فَكَيْفَ يَسْأَلْ الْفَقِيرَ الْعَاجِزِ وَيَتْرُكَ الْغَنِي الْقَادِرِ. Så hur kan man fråga den som är fattig och inkompetent och lämna den som är rik och mäktig? Inna hada la'ajab al-ajab. Det här är bland det konstigaste, yani om det konstiga. Det här är mest skumma. Al-ajab. Hur kan man lämna den rikaste som har allt och ger allt och vända sig till den fattiga som inte har något? Och han nämner att vissa av Salaf sa, jag skäms för att be Allah någonting från dunya. Och det är han som äger dunya. Så hur kan jag gå och fråga dunya från någon som inte ens äger den? Yani skapas. Yani, han skäms att fråga Allah om världsliga saker. Allah kan ge mig pengar, kan ge mig ett hus, kan ge mig villa. Han skäms, yani, inte värt. Fråga Allah om jannah, fråga Allah om iman, fråga Allah om kunskap. Man ska fråga Allah om allt. Men han skäms. Skäms att fråga alla efter världsliga saker. Ja? Och det är alla som äger alla världsliga saker. Så hur kan jag då vända mig istället och fråga en skapad människa om världsliga saker? Han nämner också att vissa av Salaf hamnade i en väldigt svår klämd situation, ekonomisk svår situation. Och bestämde sig för att gå och be om hjälp. Gå och fråga någon om hjälp. Men personen innan han gjorde det drömde en dröm. Och i drömmen så hörde han en röst kalla ut och säga: "Ayahsanu bil hurri al murid idha wajada 'inda Allahi ma yurid an yamilu bi qalbihi ila al 'abid." Är det passande för den som är fri med sin vilja? "Idha wajada 'inda Allahi ma yurid." Och han finner hos Allah det han söker. Att han vände sig med sitt hjärta till al-abid, till någon skapad. Men det rimmar väldigt vackert på arabiska. På svenska får man inte till det lika fint som han hade. فَاسْتَيْقَذَ وَهُوَ مِنْ أَغْنَ النَّاسِ قَلْبًا. Och då han vaknade så var han den mest oberoende av människan. Alltså, vad ska jag med folk till? Den här sandrummen påverkade honom, hade ett väldigt starkt intryck på honom. Jag ska med folk till? Allah azza wa jalla är den som kan tillgodose allt som jag behöver. Han berättar också att Ibn Simak och Ibn Simak sa: "La tas'al man yafirru minka min an tas'alahu, was'al man amaraka an tas'alahu." Yani, fråga inte den som flyr från att du ska fråga honom. Fråga honom som beordrat dig att fråga honom. Fråga inte den som flyr från att du ska fråga honom. Många människor, de flesta, ogillar att någon ska komma och be om vad de har. Eller, kan jag få? Folk ogillar det. Det ligger i många människors natur. De vill inte dela med sig det som är mitt i mitt. Yani. Kom inte och fråga om jag ska ge er och så vidare. Så fråga inte de som flyr från att du ska fråga. Utan fråga han som beordrat dig att du ska fråga honom. Och därför nämns den här kända poesin: Allahu yagdab intarakta su'alahu wa bunay adam hina yus'alu yagdab. Allah blir arg om du inte frågar honom, och människan blir arg om du frågar henne. Då har du skillnaden. Allah blir arg om du inte ber honom, och människan blir arg om du ber henne. Subhanallah. Och Yahya ibn Mu'ad, en av Salaf, brukade säga i sin dua: Ya man yaghdab ala man la yas'aluhu la tamna man qad sa'altak man qad sa'alak. Och du som blir arg om man inte frågar dig, neka inte den som frågar dig. Yani, ja Allah, du blir arg om vi inte ber till dig, så neka då inte mig som frågar dig. En annan aspekt i varför vi ska fråga Allah och inte människor är att Allah subhanahu wa ta'ala har kallat oss. Han har kallat oss till att ständigt åkalla honom. Då Allah subhanahu wa ta'ala varje natt ropar ut: vem är det som frågar mig så att han kan få? Vem är det som åkallar mig så att jag kan besvara hans åkalla? Och Allah azza wa jalla den som säger: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an." Att om dina tjänare frågar om mig, så säg att jag är nära för att besvara deras åkalla. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Iran här säger: "Åkalla mig och jag ska besvara." Ja, Allah har inte bara sagt att ni får göra dua till mig. Det är okej. Nej, ni ska göra dua till mig. Gör dua till mig. Vem är det som ber mig så att jag kan ge honom det han ber om? Subhanallah. Och därför berättas det att vissa av salaf brukade säga att det är inte att Allah, bristen ligger inte att Allah inte besvarar våran dua. Bristen ligger att vi inte ens ber Allah. Bristen ligger hos oss, inte hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och många av oss tyvärr, vi ber inte Allah azza wa jalla så som vi borde göra. Allah musta'an. Man säger ibn Rajab att när en tjänare, en åkallar Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer han att finna Allah sami'an, qariban, mujiban. Allah är den hörande som är nära och den som besvarar. Laysa baynahu wa baynahu hijab. Det finns inget som avskärmar dig från Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bawwab. Och inte heller någon dörrvakt som står där mellan dig och Allah. Wa ammal makhluq. فَإِنَّهُ يَمْتَنِعْ بِالْحِجَابِ وَالْأَبْوَابِ. Till skillnad från människor, när du frågar dem, där finns det både yani, avskärmningar, och det finns väktare, det finns saker som står mellan dig och dessa människor. وَيُعْسُرْ الْوَصُولْ إِلَيْهِ فِي أَغْلَبِ الْأَوْقَاتِ. Och det är svårt att nå fram till dessa människor yani, med undantag till vissa tider. Yani, de som ger förr i tiden, och det är fortfarande så i många länder, att om du vill ha någonting, det finns ingen socialtjänst att gå till eller liknande, då går man till kungen eller prinsen eller till amiren, och han kanske tar emot folk och kanske hjälper vissa människor vissa tider, eller hur? Men är hans dörr öppen 24/7? Nej, och var glad om den är öppen en timme i veckan. Står det väktare vid dörren? Står väktare vid dörren. Subhanallah. Men Allahs dörrar, när är de öppna? Alltid. Står det någon väktare där? Det finns inga vikter. Det är bara mashallah. Öppet, alhamdulillah. Och därför brukade Tawus säga till Atta, och båda var från ett tabi'in: jag varnar dig från att söka dina behov från den som stänger sina dörrar framför dig och den som avskärmar sig från dig. Och jag beordrar dig att be och fråga dina saker från den vars dörrar kommer att vara öppna fram till domedagen. Och han som beordrat dig att be honom och han som lovat dig att han ska besvara dig. Återigen skillnaden här. Människor, de vill inte ge. Om de ger, de blir sura. Kanske ger, det är begränsat. Men alla dörrar är öppna fram till domedagen. Han har sagt, be till mig, och han har lovat att besvara det. Subhanallah. Det berättas också från Wahb ibn Munabbe, som också var från de stora imamerna från Salaf, att han sa till vissa ulema: jag har hört att ni går till kungarna, prinsarna, med er kunskap. Ja, ni, för att få någonting världsligt. Ni kanske har det svårt att gå till kungen, försöka få lite pengar, ekonomiskt stöd och så vidare. Han sa, wayhak, du går till den som stänger sin dörr framför dig. Den som spelar fattig framför dig. Och den som döljer sin rikedom för dig. Och du lämnar han som öppnat sina dagar på natten och på dagen. Och han som ständigt visar sin rikedom för dig. Och han som säger, åkalla mig och jag ska besvara dig. Liknande budskap som tidigare. Det berättas också från Maimun ibn Mehran att han såg folk framför en av makthavarnas dörr. De vill ha någonting världsligt. Och då så sa han att den som vill ha någonting från sultanen och inte får det, så ska han veta att Rahmans portar är öppna. Så gå till moskén och be två raka och be om vad du vill. Eller gå till kungens dörr, den är stängd. Kanske öppnas, kanske inte öppnas. Kanske får någonting, kanske inte får någonting. Den är stängd. Vet att moskéns dörr är öppen. Ja, och då be två raka och be om vad du vill. Och Bakr ibn al-Muzani brukade säga: det finns ingen som dig, människa. Vad du vill, eller när du vill, kan du rena dig och sedan åkalla din Herre. Och det finns ingenting mellan dig och Allah. Ingen tarjuman, ingen medlare. Det finns ingenting som människa. Subhanallah. Eller när du vill, fråga Allah om vad du vill. Och här är en rekommendation att när man gör dua, att man har wudu. Man gör dua kanske i sujud, vänd mot qibla eller liknande. Det finns olika, man lyfter sina händer mot qibla, man har wudu, man kan göra dua i sujud, det närmaste man kommer till Allah och så vidare. Men just att du kan alltid göra wudu, göra dua, sittandes, liggandes, ståendes, när du vill, dag, natt. Det finns ingen speciell tid där man ska göra dua. Du kan alltid göra dua. Det finns tider där dua har större chans att bli besvarad. Men det betyder inte att man inte får göra dua andra tider. Att om mashallah lilla qadr är slut, det finns ingen dua till nästa år. Alhamdulillah, gör dua när du vill. Behöver någonting, bismillah, gör wudu, be två raka, be Allah vad du vill. Har du inte tid, gör wudu, lyft händerna, gör dua. Men gör ständigt dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är unikt, eller hur? Ni vet, när man var liten, man brukar läsa så här sagor och kolla på så här film och sånt. Det brukar vara så här, som nu, den kommer på biveten, Aladdin. Så här, du får en önskning. Du får önska någonting. Vad skulle du önska om du fick önska någonting? Eller hur? Den jättevanliga grejen, fantasi som många säger. Vi har det här, du får önska vad du vill när du vill. Det är inte så att du får önska en sak. Du får önska vad du vill när du vill. Mashallah. Livet ut. Subhanallah. Han nämner också att vissa personer kom till en religiös person, en salih, och bad honom att medla för honom, att gå till en mäktig person och lägga ett gott ord för honom. Och då så sa han: ska jag vända mig bort från en öppen dörr och gå till en stängd dörr? Jag menar att Allahs dörr är öppen. Be till Allah, ska jag gå till en stängd dörr? Han nämner sig lite berättelser. Jag ska bara nämna den sista av dessa berättelser. Och det berättas från Abu al-Faraj i Tarikh al-Kabir med en berättarkedja från al-Hassan ibn Sufyan al-Fasawi al-Hafidh, att han bodde i Masr tillsammans med vissa av sina kollegor som brukade studera och söka hadith. Och det nämns en riwaya att de här människorna, och det var stora imamer, det var Muhammad ibn Nasr al-Marwazi och Muhammad ibn Alawi al-Warraq och Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah. Tre stora imamer inom hadith. Så att de då var de var i då Egypten och studerade och sökte kunskap. Och de fick det svårt ekonomiskt. Så de började sälja sina tillhörigheter, sina ägodelar. Tills de inte hade någonting kvar. De sålt allt. Och de var 3 dagar utan vatten. Eller utan mat. De var 3 dagar utan mat. Ingenting att äta, ingenting att dricka. Så den 4:e dagen så bestämde de sig för att nu måste vi gå och tigga. Nu måste vi gå och fråga någon om hjälp. Och vad gjorde de för någonting? De drog lott om vem som skulle få den här uppgiften att gå och fråga. Och lotten hamnade då på al-Hassan ibn Sufyan. Och den här mannen sa fatahayyartu wa duhisht wa lam tatasamahni nafsi bil masal. Yani jag blev chockad. Jag verkligen blev helt förkrossad. Alltså jag kan inte finna mig själv i en position där jag går och tigger. Yani den här, det funkar inte. Så han sa, så jag gick till ett hörn i moskén och bad 2 långa raka och åkallade Allah azza wa jall att ta bort våran prövning. Och att han skulle underlätta för oss. Och jag blev knappt färdig med bönen tills en person kommer in i moskén tillsammans med en tjänare. Och han har som ett tyg, yani tyg på sig i handen. Och han skriker i moskén, vem av er är al-Hassan ibn Sufyan? Det är han. Vem av er är al-Hassan ibn Sufyan? Så jag lyfte upp mitt huvud från sujud och så sa jag, Anna, det är jag. Och då så sa han al-Amir, yani ledaren i Egypten, ibn Tulun, ger dig salam och hälsningar och han ber om ursäkt till er att han inte tagit hand om er och att han inte har försörjt er. Och han har skickat det här budet till er med pengar som ska räcka för er och tiden som har varit och tiden som kommer. Och han kommer att komma till er och besöka er imorgon personligen och be om ursäkt. Och då så, och så sa han att vi fick 3 stycken krukor med pengar. Och i varje kruka var det 100 dinar. 100 dinar, jättemycket pengar. Så han säger, han mannen för ta'ajjabna. Vi blev helt förvånade. Ja, de kommer med okända. Och ledaren skickar någon med 3 krukor fulla med pengar. Och ber om ursäkt också. Så han säger, vi är helt förvånade. Eller han frågar honom, hur kommer det sig? Och då så sa han att ledaren sov. Och han såg en ryttare rida i himlen. Och säga till honom, kum. För adraka eller namn säger då till honom att du har al-Hassan ibn Sufyan och hans vänner. I 3 dagar har de inte ätit. Och de är i den här moskén. Jenny, ställ dig upp. Ta hand om de här människorna. De har inte ätit på 3 dagar. Och de är i den här moskén. Och det här är deras namn. Och då så säger den här kungen till den här rösten eller ryttaren han ser i himlen i drömmen. Han säger, men inte, vem är du? Och då så säger han, jag är Ridwan Sahib Jannah. Ridwan, paradisets väktare. Alltså ängeln. Och då så sa al-Hassan, vi tackade den här mannen. Fashakarna Allah Azza wa Jal. Vi tackade Allah Azza wa Jal. Och vi snabbt, yani, reste därifrån. Vi packade våra saker och reste därifrån samma natt. I rädsla för att ledaren skulle komma och besöka oss. Och att folk skulle få reda på vårt tillstånd. Och det här skulle vara en orsak till att vi skulle bli kända. Och vi skulle få status. Och det här skulle leda till rya och summa. Och att vi kanske skulle falla in i ögonkänneri eller försöka bli kända för vårt rykte. Subhanallah. Vilken berättelse. Kolla där då. 3 dagar, hunger. De frågar inte någon om något. Och sen kommer de till den här situationen där det är nöd. Och när det är nöd, då får man tigga. Det finns hadither att det är tillåtet att tigga när det är nöd. Och vad är nöd? Det är när du inte har mat på bordet. Du kan inte mata dina barn, du kan inte mata din fru kallas. Då får du fråga om hjälp. Tillåtet. Men de hade ändå sabbat 3 dagar. Och sen som han alla, de drog lott. För ingen vill gå och tigga. Och sen hamnar på honom och han vill inte tigga ändå. Han går först, sista, han går till moskén och ber 2 raka, lång sujud, ber Allah azawajal. Och som han alla direkt besvaras. Allah har skickat den här sandrömmen till den här ledaren. Att han ska ta hand om de här mashallah studenterna, de här ulema och hjälpa dem, subhanallah. Och sen också kolla på den här tankeställaren att de direkt flydde från Egypten. Varför? För de var rädda för shohra, kändiskap. Det som idag folk springer efter. Folk idag, mashallah, alla vill bli kändisar. Till och med i islams namn. Att bli en YouTube-kändis, bli en sheikh-kändis och så vidare. Inte att sprida islam och vara en da'i. Utan det handlar om kändiskap. Det handlar om att få många likes, följare, att tjäna pengar och hit och dit. Och det är fel. Yani. Många blir arga om de inte får den här titeln. Sheikh eller alama. De sprang därifrån. Rädsla för att de skulle bli upphöjda och folk skulle, mashallah, kolla, kungen tog hand om er, kungen fick en dröm. De flydde från stan så att de skulle slippa att hamna i den här sitsen. Allah al-Mustaan. Vi tar också sista stycket i den här boken, eller sista stycket för idag. Och det är profetens uttalande alayhi salam, wa idha sta'anta fasta'in billah. Och om du ber eller om du söker hjälp, sök då hjälp hos Allah. Al-isti'ana betyder att söka hjälp. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'ana att söka hjälp. Så han säger här att då profeten a.s. beordrat Ibn Abbas med att bevara Allah, att känna Allah, alltså dyrka Allah i goda tider, så beordrade han honom också då att tillbe Allah subhanahu wa ta'ala. Och ذلك هو العبادة حقيقة. Han beordrade honom att be till Allah subhanahu wa ta'ala och inte till någon annan. Och det här är den sanna dyrkan. Så som profeten alaihissalam sa, att du'a huwa al-ibada. Dyrkan är du'a, eller du'a är dyrkan. Som du har nämnt i hadith Nu'man ibn Bashir, att profeten alaihissalam läste den här ayan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Och så sa han, att du'a huwa al-ibada. Så han vill här att man ska förstå sig på de här råden som Ibn Abbas fick. Vad var första rådet? Ihfadillah. Och ihfadillah betyder vad? Bevara allas gränser. Gör det som är wajib, håll dig borta från det som är haram. Ihfadillah, ihfadak. Ihfadillah, tajiduhu amamak. Dyrka Allah i goda tider. Och Allah kommer att ta hand om dig i svåra tider. Idha sa'alta, fas'alillah. Det kommer här mer specifikt. Vad är den här dyrkan? Den bästa dyrkan är ett dua. Därför sa han i hadithen, ett dua huwa al-ibada. Att ibada är att åkalla Allah. Och här, det här är uslub al-hasr på arabiska. Att man begränsar någonting. Man vill säga att det här är det viktigaste. Dyrkan omfattar många saker i islam. Att åka på hajj, det är dyrkan, eller hur? Fasta ramadan, det är dyrkan. Men då man säger så här, dua huwa al-ibada. Dyrkan är att göra dua. Betyder att dua är från de viktigaste aspekterna av dyrkan. Som när man säger al-hajju arafa. Att stå i Arafa är hajj. Trots att det finns andra moment i hajj. Men det vill säga att stå i Arafa är det viktigaste momentet i hajj. Är ni med? Så då han här beordrar Ibn Abbas att göra denna mäktiga dyrkan, vilket är att ständigt åkalla Allah subhanahu wa ta'ala, så ger han då honom sen rådet att söka Allahs hjälp i detta. Och att endast söka Allahs hjälp. Och han säger att det här förstår vi från Allahs uttalande, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Och han säger att det här är kalimatun azima, jamia. Ett väldigt allomfattande ord. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Och han säger, inna sir al-kutub al-ilahiyya kulluha tarja ilayha wa taduru alayha. Att alla uppenbarade böcker från Allah kretsar kring detta. Och det här är också någonting som Ibn al-Qayyim talar om, eller Manhaj al-Salikin, där han talar om Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i tre volymer, eller mer än 1000 sidor, talar han om den här versen Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yani allt i islam går tillbaka till al-Fatiha, och hela Fatiha går tillbaka till Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Det är en lubb, yani kärnbudskapet i islam. Att endast dyrka Allah och söka Allahs hjälp i att dyrka honom. Och inshallah någon gång kanske vi kan fördjupa oss också i just surat al-Fatiha. Och han säger att i att söka Allahs hjälp finns fawaid, nyttor, faidatan. Den första nyttan, anna al-abd ajiz an al-istiqlal bi nafsihi fi amal al-ta'at. Det är att människan är inkompetent, okapabel att själv kunna lyda Allah. Och två, annahu la ma'ina lahu ala masalih dinihi wa dunyahu illa Allah azza wa jall. Att det finns ingen som kan hjälpa honom i hans världsliga och religiösa saker förutom Allah. Så den som Allah hjälper är den som är hjälpt, och den som Allah vänder sig bort ifrån, han är al-makhdul, den som har lämnats för sig själv. Så här är en viktig sak som han då säger, och det är att vi är beordrade att dyrka Allah, eller hur? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِيَّاكَ نَعْبُدُوا endast i dyrka vi. Och att söka Allahs hjälp, eller isti'ana, säger ja Allah hjälp mig, underlätta för mig. Det är en dyrkan, eller hur? Så Allah nämner här, vi dyrkar endast dig och vi söker endast din hjälp. Att söka Allahs hjälp är en del av dyrkan. Egentligen skulle den inte behöva nämnas. Den inkluderas i att dyrka Allah. Hänger ni med? Men varför nämns den här specifikt? Då säger vissa av ulama, jo, sir, hemligheten är att vi dyrkar endast Allah, och vi kan inte dyrka Allah om Allah inte hjälper oss. Det är endast med Allahs hjälp som vi dyrkar honom. Förstår ni? Så att det är jätteviktigt att man aldrig förlitar sig till sig själv eller till någon annan än Allah och tänker att jag är den som klarar av detta. Jag är den som ensam ska ta mig in i paradisen. La wallahi, vi klarar oss inte ett ögonblick utan Allahs hjälp. Så vi är i ständigt behov av att be Allah om hjälp i att klara av att dyrka honom. Att ständigt dyrka honom. Och också den andra aspekten som han nämner, att det finns ingen sann, riktig hjälpare förutom Allah. Den Allah hjälper, han är hjälpt. Och den Allah lämnar, han är förlorad. Så är det. Så om Allah inte hjälper dig, är du körd. Och därför ska man alltid be Allah Azza wa Jal om hjälp. Och han nämner här också hadithen i Sahih Muslim, där Rasulullah alaihissalam sa, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk, yani lägg vikt på det som gynnar dig. Wasta'in billah, och sök Allahs hjälp i att göra det. Det är samma sak här. Den här meningen är också viktig. Det borde alla memorera. Ihris ala ma yanfa'uk. Sahih Muslim. Ihris, vad betyder på arabiska? Lägg vikt, betona. Ihris, vad är det du ska lägga vikt på? Det som gynnar dig. För i dunia har vi det som gynnar oss och det som skadar oss. Det som gynnar oss, det som inte gynnar oss. Eller hur? Och vad är det vi ska lägga vikt på i dunia? Det som gynnar oss. Det som inte gynnar oss, han lämnar det. Da'ma min husnil islam min martarkuhum ala ya'ni. För en persons goda islam är att han lämnar det som inte berör honom. Utan en muslim lägger vikt på det som gynnar honom. Ihris ala ma yunfa'uk. Wasta'in billah. Wa la ta'jazanna. Och sök Allahs hjälp i detta. Och tappa inte, yani, viljan. Och han nämner också att profeten a.s. i hans khutba brukade säga, och han brukade lära sahaba att säga detta, Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'hdi. Och det här känner vi alla till från khutban, eller hur? Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ja? Nasta'inuhu. Ni söker Allahs hjälp. Och han brukade också, han berättar här, att han beordrade Mu'ad radiyallahu anhu att efter varje bön säga Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Och den här duan hoppas att ni alla kan. Och att ni alla säger efter varenda bön. Allahumma a'inni ala dhikrik. A'inni, det här är isti'ana. Allah, hjälp mig att minnas dig, att tacka dig och att dyrka dig på bästa sätt. De här tre sakerna. Så man ber här Allah om al-isti'ana, om al-i'ana, att Allah ska hjälpa dig i dessa tre saker. Och också i hans dua, Ya Rabbi, a'inni wa la tu'in alayya. Allah hjälp mig, eller hjälp Allah, Ya Rabbi, a'inni, Ya Allah, hjälp mig wa la tu'in alayya. Och hjälp inte någon mot mig. Och Umar radiyallahu anhu brukade säga hans dua, kunut, Allahumma, inna nasta'inuk. Och Allah, vi söker din hjälp. Och han nämner också en känd athar. Han säger athar al-ma'ruf från Musa a.s. Att han sa då han slog sin stav eller käpp i havet. Och havet delade sig. Allahumma laka alhamdu wa ilayka al-mushtaka. Och Allah, det är dig vi lovprisar. Och det är till dig vi beklagar oss. Yani, om folk eller någonting är fel. Wa anta al-musta'an, och du är den som hjälper. Wa bika al-mustaghath, och du är den som ger nödhjälp. Wa 'alayka tuklan, och det är dig man ska förlita sig på. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Så han säger här att al-'abd, tjänaren, är i behov av att be Allah om hjälp i att göra sina plikter. Och att lämna vad som är förbjudet. Och att vara tålmodig i ens motgångar. De här tre sakerna har vi talat om flera gånger. När vi har talat om tålamod, eller hur? Att tålamod består av tre saker. Tålamod i tre aspekter. Tålamod i att lyda Allah. Att inte sluta, utan ständigt lyda Allah. Och tålamod i att inte synda. Att stå emot synder. Och tålamod i att acceptera livets motgångar och svårigheter. Så man behöver Allahs hjälp i att kunna utstå de här tre. Och han nämner här som bevis att Ya'qub a.s. sa till sina söner, Fasabrun jamil, wallahu al-musta'an, ala ma tasifun. Fasabrun jamil, så vackert tålamod. Wallahu al-musta'an, wallah i min hjälper, ala ma tasifun, mot de lugner som ni hittar på. Och ni känner till det här uttrycket, Allahu al-musta'an. Al-musta'an är för en isti'ana, att söka hjälp, nasta'in. Allahu al-musta'an, Allah är den som hjälper. Och Allahu al-musta'an är ett ord som är, yani, man söker hjälp av Allah azza wa jalla. Du finner något svårt, något jobbigt, en motgång, någon gör något knas. Du säger Allahu al-musta'an, men Allah är min hjälpare. Och därför, när Aisha radiyallahu anha blev anklagad för otukt av en munafikon, så sa hon de här orden som Ya'qub a.s. sa, och Allah friade henne från dessa falska anklagelser. Och Musa sa också till sitt folk, Ista'inu billahi wasbiru, yani, sök Allahs hjälp och var tålmodiga. Och Allah säger till hans profet, Qala rabbi ihkum bilhaq wa rabbuna rahmanu al-musta'anu ala ma tasifun. Rabbuna ar-Rahmanu al-Musta'an. Så han vill här betona just att Allah säger att han är al-Musta'an i Koranen. Och då profeten a.s. berättade nyheten för Uthman att han skulle gå in i paradiset på grund av en motgång som skulle drabba honom. Den kända hadithen. Vad sa Uthman radiyallahu anhu? Han sa alhamdulillah, Wallahu al-Musta'an. Allahu musta'an. Genom att Allah hjälpa mig i den här motgången. Och han säger här att då de gick in för att döda Uthman och han började blöda. Så säger han, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Allahumma inni asta'idhu bika alayhim wa asta'inuka ala jami'i umuri wa as'aluka sabra ala ma ibtalaytani. Subhanallah. Tänk dig här, de går in i hans hem, al-Khawarij, för att döda honom med sina svärd. Orättvist, och han är khalifa till muslimin. Så säger han då, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Jag ber Allah om förlåtelse, subhanallah. Dua Yunus a.s. Allahumma inni asta'idhu bika alayhim. Och Allah, jag söker skydd hos dig från dem. Wa asta'inuka ala jami' umuri. Och jag söker hjälp hos dig i alla mina angelägenheter. Här har vi al-sti'ana. Och jag ber dig om tålamod i den här prövningen. Och han säger också att människan är i behov av att be Allah om hjälp vid döden och vad som sker efter döden. Här talar vi om dunya, det första. Be Allah om hjälp i att be dina böner, att fasta ramadan, att kunna vara generös, att kunna vara en bra man med din fru och liknande. Men be Allah om hjälp och förlita dig inte på dig själv. I dina världsliga angelägenheter, men även i dina religiösa angelägenheter, alltså dina angelägenheter relaterade till nästa liv, som döden. Genom Allah, hjälp mig. Allah, underlätta för mig. Allah, ta mitt liv i bästa tillstånd. Och så vidare. Och han nämner att då Khalid ibn Walid låg på dödsbädden, så sa folk runt honom, wallahi, han har det svårt. Genom döden tar hårt på honom. Och då så sa Khalid, ajal, det stämmer. Fasta'inu Allah azza wa jal. فَأَسْتَعِينُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ. Så jag söker Allahs hjälp. Det är inte enkelt att dö. Det är svårt. إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ. Döden har som ett rus. Alltså namn, det är sant. Det är jobbigt. Och jag ber Allahs hjälp i det som händer. Och här nämligen, vi kan ta sista bara här. Al-Hassan skrev till Umar ibn Abdul Aziz. Hassan al-Basri skrev till al-Amir al-Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz. La tasta'in bi ghayri Allahi fayakiluka Allah ilayhi. Sök inte hjälp hos någon annan än Allah, för då kommer Allah att lämna dig till den som du bett om hjälp. Så brukar det sälla för ibland. Ge varandra väldigt korta råd. Skriv ett brev. Snabb brev. Sök inte någon annan hjälp än Allahs hjälp. Då kommer du lämnas åt den personen. Korta råd, men om de implementeras, man tar åt sig dem, så alhamdulillah är de yani råd som kanske kommer att gynna personen resten av livet. Och vissa sa, fasta'in billahi wasta'inhu fa innahu khayrul musta'an. Yani, be endast Allah azza wa jal om hjälp, för han är khayrul musta'an, den bästa som man ber om hjälp. Och där slutar kapitlet. Så jätteviktigt att man idag inshallah ta'ala tar med sig de här två sakerna. Idha sa'alta fas'alillah, om du ber, be Allah. Och om du söker hjälp, sök hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, vår relation till Allah måste bli bättre. Jag talar om mig själv, och jag vet inte era tillstånd, men jag kan tala för mig själv att vi yani, gör inte så mycket dua vi borde göra. Är det inte så? Man är tyvärr, det är någonting som man faller kort i och man måste bli bättre på. Och också tänk på detta, att man kan aldrig göra för mycket dua. Kan aldrig be om för mycket. Till skillnad från människor. Där de tröttas ut. Du kommer igen. Jag har gett dig. Gå. Du är jobbig. Eller hur? Du är en tiggare. Men Allah älskar detta. Och det är, som vi nämnde, en av de bästa formerna av ibadah. Dyrkan. Där du visar din fattighet. Ditt behov inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och du visar din tro på att Allah är den som besvarar ens dua, den som bönhör, den som är rik, den som ger, den som är generös. Så Allah älskar att vi ber honom. Så glöm aldrig bort det. Gör dua för dig själv, dina barn, din fru, din familj, för umman, för dina bröder. Allah, man kan aldrig... Det finns så mycket saker man kan göra dua för. Eller hur? Och ni vet ju att när man gör dua så får man alltid någonting. Dina händer kommer inte komma ner tomhänta. Antingen så får du det du ber om, eller Allah skjuter upp det. Allah kanske skjuter upp det till nästa liv. Allah kanske ger dig någonting bättre. Eller Allah kanske tar bort någonting farligt från dig som motsvarar det goda som du bad om. Så du får alltid någonting när du gör dua, subhanallah. Så ad-dua, ad-dua, gör mycket dua. Och al-isti'ana, be också Allah azza wa jalla alltid om hjälp. Ni ska köra upp till exempel, säg Allah, Allah hjälp mig, underlätta för mig. Ska jag prova i skolan, Allah underlätta. Ska gå på arbetsintervju, Allah underlätta. Ska göra ett svårt, en svår uppgift, Allah underlätta. Ska gifta dig, underlätta. Hela tiden. Kvinnan ska föda barn, be Allah att underlätta. Hela tiden. Sök hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.